Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, öppna du mitt öga att jag må se hur rik jag är. Amen. Vår predikotext är den som vi läste redan, episteltexten från andra Korintierbrevets 9:e kapitel, några verser. Brukar du drömma om att ha mycket pengar? Så mycket du kan köpa vad du vill och kan ge gåvor när du vill och hur mycket som helst. Det som Paulus lovar i första versen i vår text är nästan det. Det är en vers som är så fylld av superlativer, överflöd, att det är helt otroligt. Låt oss se vilka ord han använder. Det börjar med Guds makt. Gud har makt. Och sen verkar denna makt 7 saker. Ger er all nåd i överflöd så att ni alltid i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Min sann starka ord. Stora löften. Allt börjar med Guds makt och hans nåd. Under några söndagar här nu under trefaldighetstiden har vi ägnat oss rätt mycket åt bud, lag, förmaningar. Vad vi ska göra. Vi ska söka Herren medan det är tid. Vi ska pröva oss själva. Vi ska vara noga med hur vi använder våra ord och vi ska älska vår nästa. Nu vänds våra blickar helt och hållet till Gud och hans makt. Det är han som ger säd åt såningsmannen så att han har något att så, och det är han som ska mångdubbla utsädet. Sen efter det följer så frukter som också omtalas i vår text. I sommar har hettan och torkan gett många bönder stora bekymmer. Många åkrar har inte burit den frukt som man hade förväntat sig, hoppats på. Skörden har slagit fel på många håll. På andra ställen där det har kommit tillräckligt med regn har skörden varit ovanligt rik. I vår trädgård har vi ovanligt stora och fina potatisar och vi har fått mycket äpplen. Visserligen också med insektangrepp, men rikedomen kan vi inte klaga på. Överflöd. Nu får vi gå ut och skörda det som Gud har försett oss med. Och vi förfylls med tacksamhet. Men hur är det med tacksamhetens frukter? Låt oss se vad vår text idag har för bakgrund. Och sen efterkomma till dessa frukter. Bakgrunden till vår text är den stora insamlingen. Paulus skrev andra Korintierbrevet cirka år 57-58, troligen från Makedonien, alltså det som idag är norra Grekland, där städerna Thessalonike och Filippi var orter som han besökte och grundade församlingar på. Från Makedonien fortsatte han sin tredje missionsresa mot Korint. Där hade det blivit problem efter hans andra missionsresa. Relationerna hade försämrats. Det fanns nämligen falska apostlar som försökte skilja församlingen från dess grundare. Och en del av andra Korintierbrevet ägnar han åt att klara upp det här. Ja, första Korintierbrevet, där går han till skarp kritik mot en del olater. En del sånt som inte var bra i församlingen. Bland annat att man inte hade tagit itu med en man som levde i otukt. Men nu i det andra Korintierbrevet så gläds han över att man i Korint har rättat upp en del av de missförhållanden som han påpekade förra gången. Man har tagit emot en ångrande syndare. Nu samlar han under den här resan pengar. För han är på väg mot Jerusalem efter att han har besökt Korint. Och Jerusalem lider den första församlingen stor nöd. Ur församlingen brukar man tala om. Där hade man något årtionde tidigare, ett par årtionden tidigare, efter den första pingsten, varit så fyllda av glädje att man sålde det man hade och gav allting till församlingen. Och det kan tänkas att det var så att det blev brist på kapital, eller så var det någon annan orsak till hungersnöd. Men det var svår nöd i Jerusalem. Och Paulus hörde om det här och nu gav han möjlighet åt de kristna som hade det bättre ställt att samla in pengar. Han vill nu beväka korintierna att delta i insamlingen så att han kan få med sig deras gåva när han kommer till Jerusalem. När han kommer till Korint och sen tar med den vidare. Och för att beväka dem så berättar han vad Guds nåd har verkat i Makedoniens församlingar. Jag ska läsa lite från om det här i 8:e kapitlet, samma andra Korintierbrev. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till det heliga. De gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Så skriver Paulus. Lägg märke till att det var Gud som hade gett makedonierna det här sinnelaget. Gud gav dem nåden att ge. De var hårt prövade. De var väldigt fattiga. Ändå bad de ivrigt att få vara med i hjälpen. Och de gav inte bara sitt överflöd, utan de tog upp lån för att kunna ge. De gav mer än vad de hade som tillgångar. Och det viktigaste var att de gav sig själva. De hade insett att de var Kristi tjänare eller slavar. Och att det största de kunde göra var att tjäna honom. Att de gjorde så berodde på Guds nåd som han hade låtit flöda över dem. De gjorde inget av tvång, utan frivilligt. Och om något tvång ska nämnas så handlar det om det som Paulus skriver tidigare i brevet. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Det här tvånget kom inte utifrån. Inte genom ett tiggarbrev som kommer på posten. Kom med och ge, kom med och ge. Det kom inifrån, då deras hjärtan blev omvända till Gud, och så kände de, nu vill jag ge. Vad var det för orsak? Jo, Kristi kärlek. Då deras hjärtan blev omvända till Gud såg de Jesus målad för sina ögon. Och de såg hans kärlek. Och den kärleken drev dem att ge vidare det som de hade fått. Jesus hade verkligen sett fattigdom. I samma 8:e kapitel skriver Paulus också. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han som var världens skapare, världens kung, ägde all makt. Han utblottade sig på allt och gick in i den djupaste fattigdom för vår skull. Inte bara i fattigdom, utan han måste också smaka på alla slags sjukdomar och han blev frestad i allt som vi människor blev frestade i. Och till slut gick han in i den värsta tortyr som blev och blev dödad genom den död som var tänkt för de grövsta brottslingarna, korsfästelsen. Det var den nåden som makedonierna hade fått se. Den hade Paulus förkunnat också för dem. Han skriver i 1 Korintierbrevet 2. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är den nåden som är grunden. De hade fått Jesus målade för sina ögon. Vi känner också den nåden. Samma nåd har kommit också oss till del. Den läser vi och hör om i Guds heliga ord. Vi hör om att Jesus också är vår frälsare. Det här gjorde att de kristna i Makedonien blev fyllda av tacksamhet och insåg att de var så rika på allt att de kunde ge rika gåvor, också när de mänskligt sett inte hade något att ge. Idag påminns vi också om vilket skäl vi har till tacksamhet. Det är samma orsaker som bland makedonierna och korintierna när de får uppmaningen att delta i insamlingen. Vi ska se på detaljerna i det här löftet lite mer. Guds rika gåva. Gud har makt. Därför är hans löften inte tomma. Det han lovar kan han också verkställa. Gud ger oss all nåd. Han mäter inte upp och ger en bit. För att sen då säga, hör du, jobba på lite så ska jag ge dig lite mer. Han ger oss inte en bit när vi blir döpta, en annan när vi går till nattvarden och en tredje när vi vid något särskilt tillfälle fylls av en härlig känsla när vi ser Jesus målad för ögonen och ser att vi har del av hans förtjänster. Vi väntar inte på någon andras smörjelse, som en del menar, genom tungotal eller andedop. Nej, han ger all nåd. Också det lilla barnet som ännu inte förstår det stora som har skett med det när det blev döpt har fått all nåd. Allt är ert, säger Paulus också i första Korintierbrevet. Gud ger oss i överflöd. Ett annat av Paulus brev där det här ordet ofta ingår är Filipperbrevet. Det skrev Paulus då han satt i fängelse i Rom ungefär 60-62. I Filipperbrevet 4 säger han, jag har fått allt och det är överflöd. Han sitter i fängelse. Jag har fått allt och det är överflöd. Han skriver också i samma brev, jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Samma sak igen här. Det är Gud som ger kraften. Här ser vi att överflödet inte är det som vi upplever som överflöd. Och som vi söker efter. Utan det är att vara i den allsmäktiges händer. Och ha tillgång till allt det som han låter oss få. Observera, inte allt det som vi önskar i allt, utan vad han ser som bäst för oss. Det som han ser som bäst, det ger han i överflöd. Sen har vi tre saker som jag ska knippa ihop här. Så att ni alltid i allt har nog av allt. Aldrig kommer den stunden då Guds barn saknar något som Gud har tänkt för oss. Varje stund är i hans hand. Det finns inga vrår av vårt liv som inte skulle vara i hans hand. I allt har han omsorg om oss. Därför fattas oss ingenting. Ser vi på oss utan det här perspektivet, ser vi ofta bara brister och problem. Men om vi börjar med att se på Guds nåd får vi en annan syn på det. När vi ser på oss själva tycker vi att det fattas en massa. Hur var det med makedonierna? De var i djup fattigdom. De var utsatta för hårda prövningar. Var de rika? Jo, de var så rika att de ivrigt vädjade om att få ge sin gåva till de kära, men okända bröderna och systrarna i tron i Jerusalem. De tog rent av upp lån för att ha något att ge. Ur mänsklig synpunkt var de fattiga. Allt fattades dem. Men från den andliga synpunkten hade de allt. De såg Guds nåd. Och kan ge i överflöd. Nu kommer vi till frukterna. Makedonierna ville dela med sig av sitt stora överflöd. Vi har del i samma överflöd. Och nu är det vår tur. våra ägodelar, även om de från vårt eget perspektiv kan vara för få, är till för att delas ut där det behövs bättre. Det är Guds lån åt oss. Och när han förser det inte småsmulor, då är det överflöd. Vi har såna resurser fastän vi inte ser dem. Låt oss då använda dem. Och till slut, till varje gott verk. Vad är det för gott verk som Paulus tänker på? Vad var det goda verket som makedonierna ville ge till? Det var till dem som led nöd. De visste att det skulle främja Guds rike, det skulle skapa tacksamhet till Gud. För det heter så här: den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp, prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium, och så god hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. Först finns bekännelsen till Kristi evangelium, det som är höjden av allt det goda Gud ger. När vi sen delar gemenskapen med andra troende bröder och systrar, blir det ett vittnesbörd om Guds kärlek i Kristus. Och följden blir att människor tackar Gud. Att ge gåvor dem som lider nöd blir alltså en del av vittnesbördet om Jesus. Det goda verk som vi i första hand ska stöda är att se till att evangeliet kan föras ut. Att det finns män som ges möjlighet att tränga in i Guds ord på församlingens vägnar och kan ge ordet vidare i gudstjänsten, i evangelisation och själavård. Därför har den kristna församlingen genom tiderna tagit ansvar för att förse ordets tjänare med det dagliga brödet. Ännu för ett par hundra år sedan skedde det här genom att prästerna hade jordbrukshemman med tjänstefolk så att de kunde försörja sig. Församlingens vuxna medlemmar deltog i försörjningen med dagsverken. Sen började man betala ut lön istället för att betala i dagsverken och i insamling av jordbruksprodukter. Och det är dagens situation i de flesta församlingar. Paulus själv skaffade sig sitt levebröd på egen hand. Han ville inte belasta de unga församlingarna fast han skulle ha haft rätt till det. Han skriver i första Timoteusbrevet 5. Skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. I Gamla testamentet var det tvång att ge tionde. Man skulle ge 10% av allt vad man förvärva. Det har vi inte någon lag om i den kristna kyrkan. Men istället finns den förmaning som finns i vår text. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubblade och låta er rättfärdighet ge god skörd. Vår tacksamhetsgåva sträcker sig också långt utanför vår egen församling. Vi har fått nåden av Gud att ha bröder och systrar i Bulgarien, Europas fattigaste land, och det fattigaste folket i detta fattigaste land, nämligen romerna. Deras behov är stora, och vi har fått nåden av Gud att vara med och hjälpa dem i deras församlingsverksamhet i Donavci, i verksamheten som Ilja Nitsov, pastor där i Bulgarien, gör bland nya församlingar i Bulgarien. Därför vill vi också dela med oss av våra materiella rikedomar så att de får lindring enligt den princip som Paulus uttalar i föregående kapitel. Där säger han så här: vi vill inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt, utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting. Det här har genom tiderna varit en drivkraft för den kristna missionen. Hjälp i yttre avseenden har gått hand i hand med det predikade ordet. För där Gud har överflödat i hjärta, där finns det också glädje i att hjälpa våra medmänniskor. Därför har kristna människor alltid varit i första ledet när det gällt hjälp till katastroforter och offer. För så länge vi lever i denna värld finns det sådana som drabbas hårt av olyckor och som vi har ansvar för med vår hjälp. så är det också när vi ser lidande människor i vår närhet. Jakob skriver: om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: gå i frid, klä er varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Tänk om det skulle vara så att människor som ser på oss i vår församling skulle säga: Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Därför behöver vi lära oss tacka för Guds stora gåvor. Därför ber vi: lär mig tacka, lär mig lova. Ack, det går så usselt än. Men det blir väl annorlunda där hos dig i himmelen. När jag fri från allt elände som här nere trycker mig, får med änglar och med helgon, därför evigt lova dig. Amen.